Hej, jag heter William. Välkommen till 9Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Data Warehouse ETL Toolkit av Ralph Kimball och Joe Caserta är en fackbok om hur man utformar de processer som hämtar, bearbetar och laddar data till ett datalager. Boken hör till Kimball-traditionen inom business intelligence, där den användarvänliga presentationsmiljön byggs med dimensionella modeller. Medan det mesta av det tekniska arbetet sker i ETL-miljön i bakgrunden, syftet är inte att lära ut ett visst verktyg eller ett visst programspråk. Istället beskriver den en arkitektur och en uppsättning återanvändbara arbetssätten för att göra ETL-flöden begripliga, kontrollerbara och möjliga att drifta över tid. Författarna behandlar bland annat kartläggning av källdata, förändringsfångst, datarensning, dimensioner med historik, faktaladdning, metadata och drift. Perspektivet är praktiskt och riktat till team som behöver leverera pålitlig data till rapporter, analyser och beslutsstöd. Bokens grundidé är att ETL inte är en enkel transportsträcka mellan två databaser, utan den del av datalagret där kvalitet, gemensamma definitioner och spårbarhet faktiskt etableras. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ETL behandlas som en fullständig produktionsarkitektur, inte som enstaka skript. Bokens viktigaste bidrag är att den flyttar fokus från isolerade laddjobb till en sammanhängande ETL-arkitektur. Kimball och Caserta så framhåller att ett datalager lätt blir svårhanterligt när varje ny källa, rapport eller regel löses med egna tabeller, skript och schemaläggningar. Resultatet kan fungera kortsiktigt men blir snabbt svårt att testa, felsöka och ändra. Därför delas arbetet upp i återkommande delsystem med tydliga uppgifter från extraktion och transformering till leverans och drift. Den ofta citerade strukturen med 34 delsystem fungerar främst som en kontrollista. Den påminner teamet om att ett produktionssatt flöde också behöver övervakning, felhantering, återkörning, metadata och styrning, inte bara transformationslogik. Detta är särskilt relevant i organisationer där data kommer från många verksamhetssystem, exempelvis ekonomi, handel, kundservice och logistik. Ett lokalt svenskt exempel kan vara när data från butikskassor, webbhandel och medlemsregister ska få gemensamma definitioner innan den används i försäljningsuppföljning. Boken förespråkar inte att alla lösningar måste se identiska ut. Poängen är istället att variation ska ske inom en medveten struktur. Krav från verksamheten, källsystemens begränsningar, tillgänglig tid och teamets kompetens påverkar alltid lösningen, men de får inte bli skäl att avstå från arkitektur. Därmed blir ETL ett system som kan förvaltas snarare än en samling tekniska nödlösningar. För det andra, dataprofilering och förändringsfångst gör källsystemens begränsningar synliga. Innan data kan rensas eller laddas behöver teamet förstå vad som faktiskt finns i källorna. Boken lyfter dataprofilering som ett grundläggande steg för att undersöka värden, format, dubbelter, tomma fält, kodverk och oväntade variationer. En specifikation från ett källsystem kan säga att ett fält innehåller personnummer, produktkoder eller datum. Men den faktiska datan kan innehålla undantag som påverkar både kvalitet och laddningslogik. Profilering gör dessa skillnader synliga tidigt när de fortfarande går att hantera systematiskt. Den andra centrala tekniken är förändringsfångst, ofta kallad Change Data Capture. Istället för att läsa om hela källtabeller vid varje körning försöker ETL-processen identifiera rader som har tillkommit, ändrats eller tagits bort. Det minskar belastningen på produktionssystem, förkortar laddfönster och gör det lättare att hantera stora datamängder. Samtidigt är detta inte bara en prestandafråga. Förändringsfångst måste vara tillräckligt tillförlitlig för att inga relevanta ändringar försvinner eller laddas dubbelt. Boken visar därmed varför en enkel tidsstämpel inte alltid räcker som universallösning. Olika källor har olika möjligheter att exponera förändringar. En robust design behöver därför dokumentera antaganden, hantera sena uppdateringar och kunna återhämta sig när en körning misslyckas. Perspektivet är användbart även i modernare plattformar, eftersom problemet med osäkra och föränderliga källor är mer varaktigt än enskilda ETL-verktyg. För det tredje, rensning och konformering skapar gemensam betydelse inte bara snyggare data. Boken skiljer tydligt mellan att flytta data och att tillföra värde till data. Det största värdet uppstår ofta i rensning och konformering. Rensning kan innebära att validera format, standardisera koder, identifiera saknade värden eller stoppa poster som bryter mot uttalade regler. Konformering går längre. Den säkerställer att samma affärsbegrepp betyder samma sak när de används i flera processer och datamarter. Om kund, produkt, kalenderperiod eller geografiskt område definieras olika i olika delar av lagret kan rapporter vara tekniskt korrekta men ändå ge motstridiga resultat. I ett företag med verksamhet i flera nordiska länder kan exempelvis produktnamn, valutor och organisationsstrukturer behöva harmoniseras innan försäljning jämförs på ett meningsfullt sätt. Författarna betonar också en viktig spänning. Datalagret förväntas ofta rätta till bristfällig data, ska samtidigt ge en sann bild av vad som registrerades i verksamhetssystemen. Lösningen är inte att dölja alla avvikelser. En väl utformad ETL-miljö ska kunna korrigera, avvisa eller ladda data med tydliga markeringar och dokumentera vilken regel som användes. Då går det att följa hur ett värde har förändrats och varför. Kvalitetsfel blir därmed inte bara ett tekniskt irritationsmoment. De blir information om underliggande processer, utbildningsbehov eller systembrister. Detta gör Data Warehouse arbete till en möjlig drivkraft för förbättring även utanför BI-teamet. För det fjärde. Dimensioner med historik kräver explicita regler för förändrade affärsattribut. En stor del av leveransen till den dimensionella presentationsmiljön handlar om dimensionstabeller. De ger sammanhang åt mätvärden i faktatabeller, till exempel vem som köpte, vilken produkt som såldes, var försäljningen skedde och när den inträffade. Boken behandlar därför Slowly Changing Dimensions, ofta förkortat SCD, som ett centralt ETL-problem. Frågan är inte bara hur en kundrad uppdateras tekniskt. Den där verkliga frågan är vilken historik som verksamheten behöver kunna analysera. Om en kund flyttar, en produkt byter kategori eller en butik flyttas till en annan region kan en överskrivning göra att äldre försäljning plötsligt visas med dagens egenskaper. I andra situationer är just den aktuella egenskapen allt som behövs. Valet mellan att skriva över, spara en ny versionsrad eller använda en mer avancerad lösning måste därför knytas till analysbehovet. Kimball och Caserta kopplar denna historikhantering till användningen av surrogatnycklar i dimensionerna. Sådana tekniska nycklar gör det möjligt att länka fakta till rätt version av en dimension, även när den naturliga affärsnyckeln är oförändrad. Detta kan låta som en databasdetalj, men påverkar direkt om tidsserier går att lita på. Bokens styrka ligger i att den behandlar SCD som en repeterbar leveransdisciplin med regler för matchning, nya rader, ändrade attribut och okända nycklar. Det minskar risken för att varje dimension får egen, svårtolkad historiklogik. Slutligen, drift, metadata och återkörning avgör om laddningen blir tillförlitlig över tid. Många introduktioner till ETL stannar vid hur data transformeras. The Data Warehouse ETL Toolkit lägger också stor vikt vid vad som händer när processen körs varje natt, varje timme eller nära realtid. En produktionsmiljö behöver veta vilka jobb som kördes, vilka källor som användes, hur många rader som lästes och laddades, vilka regler som utlöste fel och om resultatet kan publiceras för användare. Den typen av processmetadata gör det möjligt att skilja mellan ett verkligt affärsproblem i data och ett tekniskt problem i laddningen. Boken behandlar även utvecklings-, test- och produktionsmiljöer som skilda men samverkande delar. Förändringar i mappningar och regler måste kunna provas med representativ data innan de påverkar rapporteringen. Lika viktigt är förmågan att återköra ett steg utan att skapa dubbelter eller oavsiktligt skriva om historik. Detta kräver tydliga beroenden, kontrollpunkter och en genomtänkt strategi för fel. I praktiken är det ofta här ett datalager vinner eller förlorar förtroende. En snygg datamodell hjälper inte om morgonrapporten ibland saknar gårdagens transaktioner och ingen kan förklara varför. Kimball och Caserta placerar därför ansvar, driftövervakning och metadata i samma arkitektoniska helhet som extraktion och laddning. Boken tar också upp realtids-ETL, men dess bestående lärdom är att kortare latenstid inte får innebära sämre kontroll. Snabb data är endast användbar när dess ursprung, kvalitet och laddningsstatus är kända. Sammanfattningsvis, The Data Warehouse ETL Toolkit passar främst ETL-arkitekter. Data engineers, BI-utvecklare, databasansvariga och tekniska projektledare som arbetar med dimensionella datalager. Den är särskilt användbar för team som har vuxit förbi enstaka importjobb och behöver skapa en gemensam modell för hur data tas emot, kontrolleras, historiseras och publiceras. Läsaren får inte ett recept bundet till en viss produkt utan ett sätt att strukturera tekniska beslut. Det gör boken relevant när verktyg byts ut. Från traditionella ETL-sviter till molnbaserade dataplattformar eftersom frågorna om källdata, datakvalitet, historik, drift och spårbarhet består. Jämfört med böcker som främst förklarar SQL. Databasadministration eller dimensionell modellering utmärker den sig genom sitt fokus på vägen från operativ data till en pålitlig analysmiljö. Den förklarar att en stjärnmodell inte automatiskt ger korrekta rapporter. Det krävs disciplin i processen som fyller modellen. Jämfört med mer allmänna introduktioner till data warehousing är den dessutom ovanligt konkret kring produktionsfrågor som förändringsfångst, kvalitetsavvikelser, SCD-hantering och återkörning. Boken är från 2004, så läsaren behöver översätta vissa tekniska exempel till dagens ekosystem. Den behandlar inte moderna molntjänster, lakehouse-mönster eller dagens verktygsvärld i detalj. Men dess arkitektoniska principer är fortfarande användbara. För den som vill förstå varför ETL ofta tar en oproportionerligt stor del av ett datalagerprojekt och hur arbetet kan göras mer förutsägbart, är den ett starkt och praktiskt referensverk. Om du vill stödja Ralph Kimball kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!